jag skulle vilja fråga dig först och främst organisationen på ditt jobb här på NOS skogsförvaltning eller vad det nu kallas för. Vad kallar, du är förvaltare, bergslagsförvaltare.
Ja.
Och på ett revir som heter vad?
Vi kallar det för förvaltning. Förvaltning, den heter bergslagsskogsförvaltning NOS.
Bergslagsskogsförvaltning NOS. Och den omfattar?
Den omfattar hela NOS floda socknar och delar av södra Leksand. Mindre del igen, väster om älven.
Och du kom hit när?
15 januari 1960.
Det är 3 år sedan. Nu har jag varit här. Nu den här förvaltningen, den är alltså uppåt. Hur ser organisationen ut där?
Ja, det är jag och så har vi en centralskogvaktare kan vi kalla honom. Vi har inte en benämning men han fungerar som sådan, Ragnar Gustafsson. Och han och jag har delat upp arbeten så att han ska ha utvecklingsarbete inom diverse arbeten i skogen. För det första kommer där mekanisering. Han ska såväl introducera som utveckla nya metoder.
Det gäller då för honom att ligga med, följa med litteratur och utställningar och sånt.
Han får åka på expeditioner, utställningar och han får del av all den litteratur som kommer hit och som vi kan snappa upp. Och ha kontakt med de specialister inom företaget och även utom företaget och tillverkare som arbetar inom vårt gebit. Ja.
Det är hans sida.
Det är hans sida, ja. Men han ska introducera metoder även när det gäller skogsvårdsarbeten och förbättringar där också. Han sköter dessutom vår egen maskinpark, verkstadsmedia.
Den sorterar han direkt under honom.
Ja, och vår förrådsman uppe Erik Eriksson. Rådet är en viktig och stor sak nu. Där är Utbek den perfekta man på rätt plats som jag har sett.
Nu verkstaden, hur, som alltså direkt sorterar under Agne Gustafsson. Den har då, hur är den organiserad? Den har en verkmästare.
Vi har ingen verkmästare, vi har en första montör kan vi säga.
Hopp. En Lasse.
Han arbetar ju och han har 2 pojkar, det är Harry Arlo och Martin Lyckanis på sin hjälp. Harry Arlo har väl sitt arbetsområde inom småmaskiner. Det är bergborrar och röjningsmotorsågar, gräsklippare och uppvattningsaggregat, vattenpumpar och allting sånt där. Och Martin han är lite lärling, han går på diverse saker men håller på att specialisera sig, han är också på en annan detalj som han kan bra, det blir en fin montör Martin har gjort det.
Ja.
Sen har vi en smedja, en 2 smedjor, de gör grovarbete, svetsning och järnarbeten. Och det fungerar bra nu. Det behövs den här staden därför att vi har så mycket fältreparationer. De måste kunna ögonblicken åka ut så fort de ringer alltså. Om servicebehov. Då ska de kunna åka ut. Och sen reparerar vi det. Om vi har tid så hjälper vi alla som är anställda hos oss med arbeten. Mot en ganska rimlig men ungefär marknadsmässigt avpassat in.
Det är alltså den här utvecklingen.
Den sidan, ja. Sen har vi 8 skogvaktare. Och de har var en nu. Inom kort så är det klart då har de 2 utbildade skogsförmän på varje skogvaktare.
Vad heter nu
Deras område heter bevakning.
Bevakning, ja.
Och vad heter de åtta bevakningarna?
Det är nordöstra och nordvästra. Och så är det Lindesnäs, östra, Lindesnäs, västra och nordvästra Finnmark. Lövsjön, Björbo och Olsåkers bevakning.
Jaha. Så det ligger ingen särskild bevakning på Leksand då?
Det gör det inte. Den utgör delar av två andra bevakningar.
Jaha. Och de där finns det givetvis kartor och dylikt på.
Vi har nya skogskartor över alla marker. Och dessutom har vi flygbilder. Skogskartorna har vi dels här på kontoret, dels av skogvakten i text, dels av varje förman i text. Över sitt område. Förmännen har i regel ett geografiskt område där de är ansvariga för alla.
De här skogvaktarna nu, det är killar som är utbildade och som kommer praktiskt alla utifrån.
De kommer från skogsskolan, man går till en ettårig skogsskola allesammans nästan. Men vi har ju bland dessa en från tredje generationen som har varit anställd. Vi har Ragnar Gustafsson och andra generationen. Vi har Marcus, Lennart Marcus, han är också andra generationen. På förvaltning. Det är rätt unikt och trevligt.
Det är ganska unga killar här.
Mycket ung medelålder. Den äldsta, 52 år, det ska vara på Strömbo. Men det är vi ligger näst yngst bland förvaltningen.
Sen, de här skogsförmännen, de har alltså två stycken på varje bevakning. Och det är utbyggt. Hur är de ut...
De är internt utbildade. För det första
det är inte killar som är utbildade i.
Ja, för det första så frågar du hur de var uttagna. Och där har vi använt oss av Institutet för tillämpad psykologi i Saltsjöbaden. Det är en som heter Lennart Bergstrand som är bas för det. Och han har sedan 1955 på hösten varit engagerad av företaget. Då började han med förvaltarna och Bäckar semesterhem och forsa och den diskuterade man modern arbetsledning och människokunskap och lite sånt där. Han väckte i frågan och sen började han på våren 56 tillsammans med förvaltarna att plocka ut såna här aspiranter.
Det gick en testning då?
Alla våra killar som ville testas beordras alltså till vår kursgård i Limon för testning. Den testningen bakades in väldigt fint i kakan. Det pågick i 4 dagar eller 4,5 dag. Det är där man började tala om människokunskap och satte in sin egen situation och andra situationer. Man talade lite grann konkret om det arbete som man hade, var mest enkel arbetsledning och aptering av timmer och vad en apterare ska göra i skogen. Och så helt plötsligt så fick killarna en test på ett par timmar. På det viset så uppfattade de den här test positivt med 3-4 undantag. Ett par klappade igenom alldeles och så åka hemma. Nervösa blev de. Men det var sådana killar som i alla fall aldrig hade klarat en sån här arbetsuppgift. Så att det var ju väsentligt att gallra ut dem. För deras egen skull. Han hade medarbetare med sig, Lennart Bergsson, som hela tiden satt och iakttog dessa killar under lektionerna. För anteckningar. Det var bland annat en Gardeström från Psykotekniska institutet. Före detta alltså. Och ett par andra. Sen.
Vad heter gården sa du? Limo.
Limo, det ligger väst om Siljansnäs. Ja. Limoviken uppe i Siljan.
Ja.
Det är ett internat som ligger lite långt ifrån. Men jag tror att tack vare detta så har miljön blivit väldigt lugn och rogivande. Det enda som kan hetsa pojkan på kvällarna är en ishockeylek. Så det är inte lämpligt. Avkoppling. Men den har varit väldigt värdefull för oss. Sen fick vi då alltså kartlagt den här stora mängden av tänkbara förmän. Jag tror det var 180 stycken inom hela Bergslagets skogsavdelning.
Hade vem som helst tillgång alltså utav Europastans den där skogsarbetarstam tillgång till det?
Även en och annan sådan. Som var, hade utmärkt sig på det sättet att en vanlig förvaltare skogvakt hade observerat det, men de bristfälliga insikt man då hade i dessa ämnen. Sen,
men det var helt frivilligt om de ville delta.
Det var helt frivilligt. Sen fick, då hade vi kartlagt situationen internt, och de tester som redovisades där delgavs, resultatet delgavs varje elev i de här kurserna muntligt utav psykologen i ett sammanhang. De jobbade och sammanställde dessa på nätterna, och sista dagen så fick de veta sin situation. Det var ett personligt samtal med var och en, och det var väl kanske det väsentligaste av alltihop. De var klara över sin situation och gått till hem.
Jaha.
Därför var det bara 3 eller 4 av dessa 180 som reagerade negativt. Och 2 klappade igenom av dessa. Det var en väldigt liten procent olycksfall. Sen fick alla då ett brev. Alla dessa som har varit med fick ett brev utav skolchefen och talade om att det skulle bli en utbildning som följde på detta, va? Till skogsförman. Och viss del av, ja, den var i viss mån, det var frivillig den också. Men alla som ville bli skogsförmän måste gå igenom en utbildning på cirka 4 månader effektiv tid. Va?
Ja.
Om man inte ville detta, eller om man var 55 år och äldre, då ville de i regel inte vara med. Då fick de genomgå en veckas utbildning som gällde deras arbetsuppgift. De mest snarterade.
Ja.
För att de inte skulle känna sig förbegångna på något sätt. De skulle få vispa till limon och leva i samma miljö som de andra. Men de hade hela tiden en vetskap att de själva avgjorde sin inriktning. Och de som då fick de svara på detta papper alltså. Och de som då ville genomgå den så kallade längre utbildningen, alltså bli skogsman, de fick redan hösten 56 börja med korrespondensstudier. Enkla saker som vi plockade ut. Och då åkte jag omkring på varje förvaltning tillsammans med en kille från LTK, korrespondensinstitutet, ja. Och han gick igenom och gav killen lite tips hur man läser självständigt och lugnade ner den lite grann. Sen var en och annan förvaltare som erbjöd sig självmant att hjälpa killen ifall de körde fast. I andra fall så engagerade vi en och annan intresserad folkskolelärare i bygderna som de fick gå till. Och det hände faktiskt att killarna kom, erkände att man hade kört fast och fick hjälp. Alltså. Men det var inte många som erkände, men de kämpade till det bittersta. Men det märktes så småningom från LTK, och vi fick hela tiden rapporter från LTK hur var och en fullföljde. Alltså. I regel gick det överraskande väl. En och annan körde fast, men det hade vi ju då fått vetskap om, och så fick förvaltaren då ta och prata med dem lite grann och hjälpa dem igång. Sen blev de första av dessa anställda, tror jag, jultid 57-58. Eller julen 57 så det var. Då fylldes de huvudsakliga behovet. Det var väl cirka 100 killar ungefär som kom till då. Sen i fjol sommar så hade vi fortfarande vakanser kvar. Då hade vi fått lite bättre kunskaper. Vi förstod vad en förman, eller rättare sagt det, institutet hade fått ett bättre grepp om vad som krävs utav en sån här man att fylla den här funktionen. Så mycket bättre som Lennart Bergström är född på Strömsheden. Han är skogvaktarsläkt Han har vuxit upp i skogen. Gardeström från Psykotekniska institutet har varit skogspraktikant. Men blev sjuk och kunde inte ägna sig åt yrket. De var skogsmindig. Kunde prata med killarna med rätt term och allting. Det stod bra. Då i somras då annonserade vi i ortspressen om att vi hade ett antal vakanta bokföringsplatser och vi fick 200 svar. Mera Dalarna och Mellansverige. Där valdes ut ett litet fåtal, jag tror det var 27 som behövdes och sånt där. Utomländigt högklass på de pojkarna. De kommer från alla möjliga kategorier. De kommer från industrin, de kommer från arbetarläget idag. För detta förmän och så vidare. Vi har fått två sådana. Det är skojigare att en av dem är en lärling som gick ut 1957 från Lindesnäs. Han är förmän här nu, ska bli förmän här nu, färdigutbildad på Nordsvästavlag. Väldigt fin kille. Sannolikt kommer han att fortsätta, så han kommer nog min skogsmästare. Jag ska se till att han slutar här om han inte tänker fortsätta, för han har alla förutsättningar. Han har alltså gått ifrån, han är ifrån Salogård, sonen är en dator, gått till en lärningsskola och förmansutbildning. Och han som förman här gör sin praktik, sen kan han fortsätta. Så vi har fått alltså en avancemangsmöjlighet inom företaget, ja, det tycker jag är väldigt värdefullt. Ja. Så nu är dessa två resterande killar färdigutbildade och rätt så snart så har vi då samtliga anställda, två per bevakning. Plus en sån här man som är, tjänstgör som handledare på lärlingsskolan.
Han är alltså i samma ställning som en skogsförman?
Han är i samma ställning, han har 50 kronor mer per månad därför att han har, måste ta hand om killarna på kvällarna. Han har ansvar för dem.
Nu de här förhållandet organisatoriskt mellan skogvaktare och skogsförman, hur är det?
Skogsförmännen har alltså skogvaktaren som närmaste chef och han bestämmer vad de ska göra. I regel som jag säger så har de fått ett geografiskt arbetsområde att jobba inom. Där har de det omedelbara ansvaret för allt som händer.
Ja.
Och de är alltså arbetarens närmaste chef. Allting ska gå genom förmannen om det går korrekt. Alltså.
Och skogvaktaren och sin sida, han är då att betrakta som ett mellanled mellan skogsförmannen och förvaltaren.
Ja, kanske inte riktigt så. Han är chef för sin bevakning. Han ansvarar för allt som händer inom bevakningen.
Ja.
Och han hänvänder sig inte till mig annat än om att han anser att han behöver prata med mig.
Han har alltså ingen instruktion där han har givet i vilka fall som...
Nej, det finns ingen skriftlig instruktion. Utan det är naturligtvis en gammal rutin som ligger bakom detta och en oskriven arbetsordning som inte inger några som helst bekymmer organisatoriskt. Det vi har måste säga skriftligt sen jag kom hit, det är avhängigt de många entreprenörer som man idag har på skogsförvaltningen. Fristående killar alltså. Egna företagare, va? Du har till exempel, vi har anställt maskiner som bryter vägar, va? I vägbyggnadstraktorer som bryter vägar i egen regi, va? Vi har Skånska Cement till exempel som bryter skogsbyvägar på entreprenad. Vi har maskinverkare som åker omkring från bevakning till bevakning. Där har jag skrivit ett avtal med var en sån här kille. Vi har lastbilsåkare och dessa som är anställda. Där har vi måste säga några saker i och med att Ragnar Gustafsson tillträdde här. För förut var det så att det var lite
försöksverksamhet så länge inte på Karlstad var här. Det var så pass nytt med mekaniseringen då, när vi började se konturerna. Och då sa jag beträffande skogvaktarna att han ska inom ramen för givna instruktioner, de är mer eller mindre outsagda, alltså, besluta i alla frågor inne till vakning. Anser jag sig inte kunna det, då rådfrågar mig. Entreprenörer som utför arbete åt bevakning i form av till exempel maskinverkning, vägbrytning, markberedning till exempel, där har vi en pojke från Järna, Tänsten, som har en lämplig traktor och vi tillhandahåller ett markberedningsaggregat. Sen åker han för bevakning på bevakning hela sommaren och utför markberedning. Och då är dessa entreprenörer underställda skogvaktar så länge de vistas på bevakningen. Kontroll av utförda arbeten åvilar alltså skogvakten som hade befogenhet att beordra korrigeringar av eventuella brister i utförandet. Men sen är det två saker som är undantagna här från skogvaktens befogenhet. Det är byggnationer, kan vi säga. Hyres- och arrendefrågor, alltså inklusive försäljning av hus, kojor eller lador, där har byggmästaren, eller har skogvaktaren inte befogenhet att fatta beslut, utan där hänvisar han sig till byggmästaren eller utan att träffa honom direkt till mig. För det är ju hyresfrågor, det är ju personalfrågan, och det reglerar vi genom kontakt härifrån kontoret direkt. Likaså, det är frågan om större investeringar, till exempel vägbrytning och större kojreparation och dylikt, då ska han alltid god tid tala mig först så att jag kan skaffa pengar, va? I den här förklartecken. Annars är han chef för allt som händer. Ja.
Och han har då under sig hur många män? Är det standardutformning på bevakningen?
Nej då, de är individuella allesammans. Du kan se här att till exempel Svarta Malmberg har 26 huggare. Han har 18 körare. Det är häst- och traktorkörare. Han har 15. Det övriga det då som är avmätare. Ja. Gasväxt. Lager och timmerrullar och allting som går åt. Det är 26. 18. Det är 44, va? 59 man.
Det är den största det. Ja.
Sen har vi andra avdelningar inom förvaltningen här också. Vi skulle ta det samtidigt. Vi har en byggnadsavdelning, kan jag säga. Vi kallar det inte byggnadsavdelning utan det är byggmästaren. Men han har ju 10 och 15 man, han har också beroende på årstiden. Och sköter alla våra reparationer med byggnader. Allting som står i egen regi.
Han har alltså snickare och målare också.
Målare är entreprenörer, kan man säga. Men snickare och grovarbetare, de är anställda av oss. Men målare, mattläggare och murare, det är entreprenörer.
Och han är direkt underställd dig?
Ja. Han har dessutom ansvar för att hyres- och arrendekontrakt och allting som inte ändras om det blir ändrade förhållanden. Nu har vi kontoret här, den rent administrativa kamerala apparaten. Där har vi en kontorsföreståndare, eller kassör i dagligt tal, som har ansvaret för bokföringen korrekt. Och redovisningen av pengar, det har han helt ansvar för. Men i frågan om bokföringen har han, delar han ansvaret med mig. Likaså en virkes. Förrådsbokföring och sånt.
Men denna virkesbokföring, det är väl skogvaktaren som ansvarar för den?
Skogvaktaren ansvarar för sin bevakning. Han ansvarar för att de sista levererar in det korrekta.
Ja.
Den kassören har det omedelbara ansvaret för att de papper vi skickar vidare till vardagen är korrekta.
Ja. När det sen gäller huggare och körare, då har ni fast anställda?
Vi kan säga att vi har fast folk.
Inte körare?
Fast
Fast, om du menar med fast så att de, även om de är hemma, säger att de kommer varje vinter eller varje höst tillbaka till oss.
Men det, de körningarna tar de efter överenskommelse för varje särskilt fall.
Ja, enligt kollektivavtal.
Ja.
Och vi har Skogsarbetarförbundets avtal som ofta har varit alldeles lika med de avtal vi har haft med RLF. Men närvarande har vi inte avtal med RLF, men är ett för hugg med RLF för körning.
Har ni många fackföreningsanslutna, så fackligt organiserade?
Det växlar också mellan olika takter.
Men här?
Det är nog, det skulle nog kunna vara bättre. Det är många som är, inte har tagit ställning. De är inte med alltså. Men vi följer oavsett vilken, frånsett SAC, alltså då måste vi ju inte visa det avtalet, för att då ska vi ta naturligtvis avtalet med dem, va? Men de har varit lika flesta gångerna alltså. Men Skogsarbetarförbundet är den största, av det största antalet medlemmar här, och det är det vi följer för närvarande. Men anslutning till Skogsarbetarförbundet är svag på sina håll. Kanske speciellt på brukarna här. Om det ligger något gammalt historiskt i detta, det vet inte jag. Det är starkare anslutning upp i Norrland än till exempel det här, det vet jag. Av egen erfarenhet. Man kan se statistiken också.
När det är fråga om de här månadsavlönade killarna, det är alltså personalen här på kontoret, och sen är det skogvaktarna, och så är det skogsförmännen. Är det riktigt?
Det är riktigt. Och så finns det, det fanns en och annan, när vi utbildade skogsförmännen, så fanns det gamla avancerade förtroendemän här som hade tjänstgjort så som skogsförmän, kan man säga. De hade benämningen skogvaktarbiträden.
Ja.
Och det var äldre män, ofta närmare 60 år. De kunde inte skjuta åt sidan alldeles, utan de fick alltså behålla sin, då var månadslönade de med, de fick behålla sin position, va? Och sin månadslön. Och vi har till exempel en som kvar i Bayern, Axel Persson, som är visserligen sjukskriven, men han fanns på livet, finns på deras nästa. Vi hade en sån som Carl-Johan Holm på Snyån förut. Men därmed är det slut med månadslönade.
Sen har ni huggare som går efter avtal, och sen har ni dagsverkare.
Ja, det är så att idag är det mycket mer som går på ackord än det var förr i tiden. För det första en enkel anledning att de tjänar mer då, och de vill ha, personligen vill de ha ackord. Vi vill ha ackord också för att vi vill att de ska tjäna pengar och utnyttja sin möjlighet till det. Och det underlättar väl även arbetsledningen. Och det är en tidsfaktor också. Man ska inte ha en bas som går med en käpp bakom och övervaka och kontrollera allting. Vi arbetar på att var och en ska kunna sköta sig själva.
Men när det nu gäller övergången ifrån ackordsarbete och till dagsverkarsarbete, är det så att när en kille blir gammal och kanske lite skrantig, så där, han kan inte hänga med i svängen, övergår han då till dagsverkare?
Ja, där är vårt bekymmer. Vårt bekymmer idag ligger här, och då har det här praktikanter, va? Inom de här så kallade övriga arbetarna. Den här har du det som du just talade om nu. Du ser åldersfördelningen eller här, va?
Ja.
Det är alltså människor som har varit anställda kanske hela sitt liv hos Bergslaget. En och annan kan ha ryggskador och sånt där, va? De kan alltså inte gå på hårt ackordsarbete. Samtidigt behövs det. Här finns även så kallade specialarbetare här. Det är sådana som till exempel kan bygga en väg. De kan sköta sprängningen självständigt. De har utbildning på i sprängtjänst. det finns en som går och rullar timmer och alla avmätarna ligger ju här, va? Det finns arbeten, finns stor del arbeten inom den här kategorin, bland den här kategorin människor som man icke kan ackordsätta. Du kan inte till exempel sätta ackord på att avmäta 120 timmar om dagen till exempel. Det är, jobbet är inte kvalitetsjobb för, i första hand, och mindre kvalitetsjobb, va? Men även bland dem där vi kan, alltså, så sätter vi ackord. Vi har fått en liten hjälp där vi lag genom att vi har fått en del maskiner som kan gå och hantera veke på avläggen som vi har sett med gula traktorer. Där kan vi sätta, alltså, människor. Vi kan ta som exempel, vi hade en Allen Larsson i Lindesnäs, där en gammal kämpe som vi fick överta från lantbruket, precis när de la ner gården där i Lindesnäs. Han körde några år, men sen knäna utslitna. Då fick han gå och arbeta tillsammans med den maskinen. Det bestod ju att han stod still och rullade veken och strölade av. Han var oerhört händig på att hantera veket. Han hade jämnt under att gå på. Så länge det gick bra, sen gick han och förstörde det andra knät med. Så att nu är han sjukskriven och jag vet inte hur det går, men man kan alltså ge sådana där människor på det viset lite lindrigare arbete. Mindre fysiskt krävande, men de samtidigt kan utnyttja den kunskap man lärt sig, bland annat genom att hantera veke utan att förlyfta sig. Det försöker vi så gott vi kan. Men vissa jobb kan vi inte fortsätta med.
När det sedan är frågan om den här utbildningen. Den här organisationen du har talat om först nu med bevakningar och skogvaktare och skogsförmän, den tycks alltså ha växt fram i slutet på 50-talet, ja. Början 57, ja. Cirka, och är nu så gott som fullt utbyggd.
Som vi ser det idag, ja. Ja.
Sen har vi utbildningen, det har, då kan man väl säga det att ända fram till 50-talet så var det överhuvudtaget ingen utbildning.
Det bestod bara lite grann på 40-talet att skogschefen och någon assistent, han hade åkt omkring och talade för bättre körredskap och bättre basvägar och sånt där. Men det var väl en och annan som tog lite intryck, men inte trängde någonting ner i den djupa leden. Det gjorde det inte. Det är först på 50-talet som jag kom på.
Och nu har vi den där skolan i Lindesnäs. Vad heter den?
Det är lärlingsskolan i Lindesnäs.
Och den drivs av Bergslaget.
Det är så att vi kör efter en kursplan som Skogsstyrelsen har utarbetat. Lika för hela landet.
Mm.
Det är en grundutbildning det här, alltså. Vi sköter utbildning här i samarbete med Skogsstyrelsen i länet. Så tillvida att pojkarna har sin teoretiska utbildning på Skogsbruksskolan i Rankhyttan i Vika. Sin praktiska utbildning har de här i Lindesnäs. Allt samma är ungefär 11 månader effektiv tid, och det är ungefär 4 månader i Rankhyttan och 7 här. Så de växlar.
Ja. De killarna, de kommer då ifrån hela distrikt, hela Dalarna, eller?
Jag kan säga att de kommer från södra delen av Siljansbygden och ända ner i Bergslagen här. Och från Borlänge i öster och hela Västerdalarna i väster.
Hur många är det som går igenom skolan?
Det är 12 varje år.
Ja. Och det är lärare där det är?
Det är den här handledaren som har skogsförmansutbildning, Harald Gustafsson. Och sen får han hjälp och speciallärare i vissa tider.
Och det är någonting, detta är någonting
som Skogsförstyrelsen till andra håller då.
Och Bergslaget står för kostnaderna?
Vi står för
fastigheten till exempel.
Vi står för fastigheten, och pojkarna betalar 8,50 per dygn för helinackordering inklusive mat och lim och allting.
Och då, på detta sätt, hur länge har den här skolan drivit?
Det var 56-57 gick första kursen igenom.
På detta sätt får ni alltså igenom en yrkesutbildad skogsarbetare.
Ja, meningen. Men tyvärr är det bara de yngre som får den här utbildningen.
Ja, det är klart.
Kan vi sen gå ner på de äldre lite grann, som ligger mig varmt om hjärtat. Där vill man också bedriva utbildning. Där är motståndet större än de är yrkesmän. Och de är yrkesmän här. Det håller jag fast vid, att de är väldigt bra som skogsarbetare här. Därför att de har det som sitt yrke och jobbar hela året i skogen. Om vi ser på huggan i första hand och en hel del körare också. Där bedriver vi mera intermittent utbildning, så till vidare att vi anordnar motorsågningskurser, oftast kvällskurser varje vinterhalvår. Man pejlar behovet, och just nu så står vi nog inför att vi ska ha några kurser igen, där vi får veta att det finns intresse för saken. Sen är det en sak till, och det är som jag tycker är väldigt väsentligt, det är arbetarskydd. Där har vi exempel, det ska finnas en arbetsplatssamarit så fort det finns 10 arbetare på en arbetsplats. Där kör vi kontinuerligt, det är kanske mer på sommarhalvåret, samaritkurser på 20 timmar då och då. Och sen har vi bland arbetsledarna har vi exkursioner, ständigt återkommande varje år, och sen blir det specialexkursioner dessemellan. Det gäller alla befattningshavare, bland annat icke minst arbetarskydd. Sen under, det är klart att mycket utbildning bedrivs i det dagliga jobbet. Nu håller vi till exempel på med att försöka och introducera och för första få fram lämplig typ av skyddshjälm, och att introducera det och få killarna att använda. Och det är ju en sån där vardagsutbildning. Man, så fort man vet att en kille, man träffar en kille som har fått en hjälm, så ska man ju, om man inte sitter på skallen, ska man försöka alltså lura lite på killen. Det är ju en sån där vardagssysselsättning.
Det går väl bäst med de här med i sig?
Det gör det. Första hand har vi börjat med alla de som håller på med kranarbete. Ja. Traktorförare, lastbilsförare, verkningsmaskinister och även med huggarna nu. Men jag tror att jag kommer på det, att man måste ta ett helt huggargäng. Man kan inte ge 2 killar ett gäng, för då är de annorlunda än de andra. När man sätter på ett sånt här äggskal på allihop, får det bättre. Men det är också en form av utbildning som i första hand syftar till ett riskfriare jobb. Och det med arbetarskydd är ju en ständig utbildning där. Vi har bara till exempel, för att undvika påfällningsskador, så har vi, försöker jag att få dem att använda brytjärn och fällkilar och sånt där. Det ju, pratar man om jämt. Och det är fint ämne att prata om, därför att man kan sätta sig på en stubbe och resonera arbetarskydd och alla avtalsfrågor och allting är fullkomligt främmande. Vi är på samma plan där, va? Arbetsledare och arbetstagare. Det är en väldigt trevlig sätt att bli bekant med folk också, tycker jag. Det är hårdarbetet. Man får ha väldigt tålamod där. Men vi har gjort så för att underlätta det hela, att i fjol vinter då hade vi en arbetarskyddskurs i 4 dagar som ordnades i regi utav skogsbrukets arbetarskydd. Väldigt skicklig ingenjör som är bas för det där, och vi hade då tagit ut 2 representanter från arbetarna på varje bevakning, och det hade uttagits utav Skogsarbetarförbundets avdelningar. De kom alltså, och så tog vi en förman per bevakning också. Vi måste begränsa antalet för att inte få det så ohanterligt. Kursen. I syfte att dessa 2 killar då, som en av arbetsledarna och en arbetstagare, kunde kunna snacka på samma nivå, därför att man har samma utbildning. Skogsarbetarförbundets sekreterare John Löfblad var här, talade så varmt för saken, och arbetsledarförbundet hade
representant här hjälpa till. Det var, och så hade vi då
PR-rådet.
En förman per bevakning också. Vi måste begränsa antalet för att inte få det så ohanterligt. Kursen. I syfte att dessa två killar då skulle, som en av arbetsledarna och en arbetstagare, kunde kunna snacka på samma nivå därför att man har samma utbildning. Skogsarbetarförbundets sekreterare John Löfblad var här, talade så varmt för saken, och vi hade Arbetsledarförbundet hade representant här hjälpa till. Det var, och så hade vi då
PR-rådet
engagerat, en psykolog där som ruskade om oss för det. Sen är förhoppningen att detta ska föra med sig lite snack på arbetsplatsen eller matrest och sånt där. Och så kommer då förvaltaren ibland och frågar om vad han har gjort för arbetarskyddsinsats idag då, när han får träffa den där arbetarskyddskillen, va. Vi försöker på det viset, ja, att få dem att prata arbetarskydd, få dem, försöka få dem att förstå hur allvarligt det är, va, att lära med sånt. Och de har alltså fått klart för sig nu att detta med förbandslådor och allting som ska finnas på en arbetsplats, det är inte arbetsledarens ensak att det finns, utan det är den här skyddsombudets, så heter de ju, skyddsombudets sak att också se till. Och han ska ge hals så snart det inte klaffar på den fronten. Men då ska han också veta när han ger hals att det gäller inte bara tjata på arbetsledaren, därför att han har själv skuld till att inte se till det här tiden. Skyddsombudet är vår gemensamma uppgift. Det är också en utbildningslinje.
Ja, visst. När det så gäller bostadsfrågor, hur stor del av de här anställda bor i Bergslagen?
Vi har 129 lägenheter, fick jag veta, därför att Anticimex gick igenom de alla i fjol sommar och rökte. Det som behövs, så vi har 350 killar kan man säga anställda.
Inom
förvaltningen. Ja. Det betyder alltså att vi har 30% av alla anställda på Bergslaget.
Driver Bergslaget en aktiv bostadspolitik? Har alltså Bergslaget en inneboende avsikt att få fram ett bostad? Som är hyggligt.
Ja. Jag kan låta mig den procenten var 37% i det här stadsbostäder. Ja, beträffande bostadsfrågan så kan vi säga det att vi har sedan länge följt upp bostadsbeståndets standard. Jag har nu 59-60 bara, det finns en senare också här, men vi tar bara en sån här sak. Här har man alla bostäder förtecknade och så står det vad som ska göras, va? Mindre reparationer, större reparationer och så förändringar från 56, va?
Ja.
Det ser hur som ska avvecklas, fullständig upprustning, det har alltså minskat det behovet, va?
Ja.
23 står och så vidare, följs upp alla förvaltningar här och likaså inom förvaltningen har vi alla bostäderna förtecknade i grupper. Eller står det. Det ska vara fullständig upprustning på dem och dem och dem, va?
Mm.
Och det står vad som, här har du standarden då, vatten och avlopp och WC, centralvärme och och sen bad, va?
Ja.
Du kan alltså se hur det är för alla förvaltningar här förstås, hur situationen har förbättrats. Här har du alltså fått 26 lägenheter mera i den högsta klassen och det har minskat här, va?
Ja.
Här har du ekonomibyggnader, det är ju
men just alla på avveckling,
ladugård och allt det där. Ja. Sen står det sammanlagt här
ja, så la du bra till den här lådan.
Det följs upp och jag kan lugnt säga att vi har höjt bostadsbeståndet väsentligt under i första hand senare på 40-talet och under 50-talet.
Började väl under efterkrigstiden?
Ja. Det var oerhört stora. De byggde för mellan 700-800 000 här början på 50-talet.
När det så gäller den så kallade mekaniseringen utav verksamheten. Hur stor är för ögonblicket, stort är beståndet här inom förvaltningen utav traktorer? Du talade om det förut och hade en väldigt bra översikt av den där.
Här är vad traktorerna presterar per år i utkört virke. Här är sånt virke som bara traktorerna har haft hand om.
Direktdrivning kan man ju veta.
Ja, och här är sånt som hästarna.
Enbart häst och hästlös traktor. Och det är 58-59 står det där. Va? Är det säsongen det? 59-60-60-61?
Nu ska det här byggas ut. Jag har tyvärr inte tillgängligt den här sista säsongens papper här. Jag har det i skallen, men det finns med här. Det rör sig om så serien slutar efter alltså den allra sista säsongen. Nu är uppe i 48% på timret och 46% av massaveden som traktorerna själva. Och i motsvarande grad ligger de här nu på 50%.
Ja.
Hästarna.
Och det innebär en hela tiden en nedgång utav antalet hästar.
Ja. Och den är fullt naturlig. Icke påverkar oss på något vis. Tvärtom har vi med lånemedel och hjälp till bättre redskap, inköp av hästar, lyckas försöka att hålla emot avhästningen för att få andrum för den här mekaniseringen som har hetsat oss lite grann. Nu kan vi säga att det kanske har, vi kommer till lugnare vanor, för nu kan vi lite mera, vi vet vad vi, hur vi ska ta det när vi ska mekanisera för att få dels grejen att hålla tekniskt och dels för att få ekonomi på det hela. Men den har ju haft en väldigt brant utveckling.
Ja. Ja. Det där har konsekvenser också på huggarsidan.
Ja.
I hög grad.
Ja, det.
Denna mekaniseringsprocess, den styrs naturligtvis härifrån. Men genomförs den ute på bevakningarna utav skogvaktaren? Är det han som uppfostrar huggarna när de går över till den här nya formen utav huggar?
Det kan man säga, men det har han sitt starka stöd i centralskogvaktaren här som ska kunna det här jobbet.
Alltså. Jaha.
Och de ska alltså samarbeta för att försöka att flyta på bevakningen. Och det har, jag måste ta det ganska försiktigt, vi har koncentrerat oss från början på en bevakning. Ja, mitt på 50-talet och sen flyttar man över till nästa bevakning allt eftersom det mognar. Och där ska de här två, centralskogvaktaren och bevakningsskogvaktaren, ska samarbeta och lugnt försöka och få folk att förstå det här och att göra på lämpligaste sätt på de här. Även lära dem arbetstekniken där idag. Mm. Det har varit mycket jobb och där har vi också haft kurser via specialutbildade instruktörer som det finns två stycken på skogsavdelningen som åker omkring det.
Jaha.
Och visar alltså
i praktiken.
Ja. Ta dem direkt i stubben och visar dem att så här ska du göra för att få trädet att falla efter den här, så nära den här vägen som möjligt för att du ska få så lite fysisk anställning som möjligt.
Har jag uppfattat det hela riktigt när det gäller den här vad det nu heter, den här formen av huggning där du har direktdrivning? Vad har du för en term på den? när du...
Ja, det är huggan ut för så kallad stickvägshuggning.
Stickvägshuggning,
som beror, står det att man kan försöka få virket på lindrigaste sätt
nära
till stickväg, in till stickväg.
Det innebär att man drar igenom terränglådan med de här, man går och sätter ut vägar där traktorn ska gå.
Liksom. Märker ut vägar.
Märker ut. Dels en huvudväg och sen stickväg.
Just det. Och huvudvägen bryter man ofta med vägbyggnadstraktorn. Alltså
ja.
På en bättre väg.
Och sen kör, principen är den att killen fäller träden och han samarbetar med traktorföraren.
Det gör han.
Han får bubba virket.
Ja, han får tyvärr det idag.
Ja, så att det ligger inåt.
Men är han skicklig så kan han få detta utan allt för stor ansträngning alltså. Nackdelen är bara det att den här mekaniseringen har ju medfört att man vill ha bort skogsbarkningen. Det vill ju hugga han också. Mm. Men då blir det alltså det grova, obarkade virket som man ska hantera. Mm. Det blir lite tyngre än om det var helbarkat. Mm. Och därför så arbetar, är det så att en mekanisering, den är ju aldrig färdig någon gång. Man kan aldrig sitta och säga att nu går det här bra, så här ska vi ha det. Mm. Därför att jag måste hela tiden, inte minst för huggans del, jobba så att jag kan få metoder som är mindre ansträngande för honom. Det är vitalt, dels ur rent mänsklig synpunkt och dels ur kostnadssynpunkt. För det dyraste transport delen vi har, det är just de metrarna som huggaren drar, de bitarna. Det ska vi alltså ha bort och det kräver nya metoder och nya försök och nya maskiner, typer. Idag står vi alltså, vi har kommit rätt långt på den här konventionella traktordrivningen som det kallas idag. Vi vill inte ha flera traktorer på den sort vi har idag.
Men är det stickvägsdrivning?
Ja, det är
du kallar konventionell.
Ja, den är allmänt vedertagen. Det är ingenting nytt idag längre.
Men den kom alltså i början på 50-talet?
Började här i och med att inspektor Karlström kom hit 1954. Det började de på försök, stapplande försök.
Men det är helt genomfört nu, runt om?
Här på den här förvaltningen.
Ja.
Men det växlar väldigt mycket. Och man kan väl inte frigöra sig från att det är riktigt som skogsindustriarbetare bland annat skrev nyligen, att det är märkligt att rationaliseringen har gått så snabbt där det har funnits brist på arbetskraft. Vi har piskats till detta. Och du talar om huggarens situation. Det skulle varit mycket bekymmersammare idag om vi inte hade haft den här utkörningskapaciteten via traktorer. Därför att man kan inte hugga mer än man kan köra ut.
Ja,
hade vi inte lagt ner de här, det är klart att det finns miljoner här som har lagt ner. De inte har blivit räntade på något vis, snarare kanske negativt. Men det har varit lärospån vi har fått betala. Och det ska vi väl ha inne på idag. För idag börjar det bli ekonomi på det här. Vi kan hålla emot kostnadsstegringen. Men det skulle varit mycket bekymmersammare för både oss och för huggarparten om inte de kunnat köra ut så här mycket. Då hade vi inte kunnat sysselsätta lika många huggare. Inte kunnat ta ut på en tillväxt som vi ska ta ut i skogen.
Hur många traktorer har du nu?
Jag har inte mer än 14 idag. Men
du har 14
under stycken. Vintern är det 17.
Enmansbetjänare?
Ja, detsamma.
Allesamma. Utav dem är Bergslagets egna hur många?
Fem.
Och resten är äger killarna själva?
Ja.
Då hjälper Bergslaget de killarna.
Vi har hjälpt dem med lån, förstahandsanskaffningen och i några fall nyanskaffning igen.
Och sedan när det gäller då underhållet, då har de tillgång till Bergslagets verkstad.
Ja, det är fullt frivilligt. Men vi har ju en excellent fin montör här, så att de tar, så jag ser ju det att de tar ofta honom. Mm.
Varför skaffar inte Bergslaget sig fler egna?
De är att betrakta som försöksmaskiner, de här kan man säga. De var försöksmaskiner när de skaffades, många av dem. Vi har haft dem som förare, för utbildning av förare. Det är många som har suttit på dessa maskiner vi har idag som nu har egna maskiner. Och jag anser, jag har märkt att det finns intresse för att skaffa sådana här maskiner hos duktiga killar som vill tjäna pengar.
och är lite företagsamma. Och varför ska de då inte få det? Jag tycker det är en trevlig modell att man ska äga det man jobbar med. De är självständiga. Det enda garantin de har det är det att de vet att i och med att de har blivit anställda här, fått skaffa en traktor, så har de helårsjobb. Men vi begränsar oss till dem, till de här. Vi kan inte erbjuda flera helårsjobb. Och de har, tack vare att vi kom igång så tidigt, så har de gjort lite pengar på det här. Andrahandsvärdet har varit högt på de här maskinerna hittills. De har bytt till sig nya. Flera av dem har lånat pengar genom traktorförsäljaren också. Jag har inte hjälpt med en 9.
Det är 9 och det är...
Ja, och så under tiden har det fallit bort 3 alltså, så att det är en 4 stycken tror jag som har skaffat sig maskiner själva. Men vi måste hålla på att de ska tala med oss först, så att de vet innan de köper en maskin. Det är oeftergivligt att det är ett jobb.
Ja.
Varenda dag, det är oeftergivligt jobb. Och att det blir en lämplig maskin.
Den här första traktorerna här, de kom strax efter kriget.
Det gjorde de.
Ja. Och nu är alltså traktorhistorien utbyggd och fungerar i den omfattningen.
Fungerar hyggligt idag. Vi står redan nu inför ett nytt utvecklingsskede. Vi ska inte ha några fler traktorer av den här typen. Nästa gång ska det vara någonting nytt, och det blir sannolikt traktorer som tar ut hela stammar.
Jaha.
Och det kravet anser jag att man ska ha, därför att då kan vi alltså låta huggaren slippa att röra virket. Han ska fälla och så vidare kvista. Jag hoppas att det ska bli en maskin för det också, men han ska alltså inte behöva lyfta någonting. Och den traktorn ska se ut på ett annat sätt. Hur, det vet vi inte. Ja, det finns många utvecklingslinjer, men på ett annat sätt kan se ut.
Men det sen gäller maskinbarkning. Hur stor del utav produktionen maskinbarkas cirkus möjligt?
Ja, utav allt som ska barkas, utav barmassavet som är huvudsaken, så är det 40% maskinverket.
Och den här maskinverket, den är bara några år sedan.
Ja, den började här, ja, de hade en egen maskin här, Bergslagen, som gick här mitten på 50-talet. Men från och med hösten 60 så hyrde vi in en entreprenör som hade alltså specialutbildade killar.
Mm.
Och firma som hade sitt kontor i Sundsvall och hade mycket maskiner, verkade över hela Norrland, sen tog de sig söderut här för att få längre säsong, och de jobbade här till nu 1 juli. Då bröt vi deras kontrakt, då hade de jobbat i sängen av 2 år här kontrakt. Och då hade nämligen kommit fram en ny maskin, så kallad verkningskryssare, modell Korsnäs, och då ville vi ha en sån därför att den är bättre, har ju kapacitet också. Och då gick jag på den här självägarlinjen med, och då var det 3 stycken pojkar som var spekulanter på att skaffa sig den där, och då fick man ta in, och det blev en drog, Ragnar Gustafsson här, den här Rune Gustafsson. Han har alltså fått låna dessa pengar utav Bergslag, att amortera maskinen på 4 år och kör på ett kontrakt som vi håller på att skriva här nu hela året.
Vad kostar en sån?
Den kostade honom med omsättningsskatt och allting, tror jag, 112 000.
Och sen anställde han ett par killar.
Han har 2 män anställda.
Och sen så jobbar han. Han har entreprenadkontrakt med er.
Ja, ett visst pris per.
Han kör året. Och det räcker för ert behov.
Det räcker för vårt behov.
Sen talar du om att du ska ta ut 200 000 skogskubikmeter per år.
Ja.
Det är alltså helt enkelt, är det tillväxten?
Det är 10% mer än tillväxten.
Vad innebär det?
Plus det är rotköp, ja. 10% mer tillväxt än här. Från egen skog, alltså betyder 194 000 skogskubikmeter, och sen är det 6 000 skogskubikmeter i Rådköp i genomsnitt.
Ja, hur går det när du tar 10% mer än tillväxt?
Vi har nämligen en exceptionellt hög andel gammal skog här. Mm. För höga.
Det är alltså ett långtidsprogram då som är
det? Det är ett program som i första hand täcker 10 år, men vi bedömer att vi ska inte behöva minska på denna avverkning. Därför att vi genom moderna beståndsvård, rationella beståndsvård genom tidiga röjning och så vidare, kan öka på grannvirkestillväxten i våra ungskogar så att vi kan ligga på den här.
Hur stor är den genomsnittliga tillväxten för år?
4,3 skogskubikmeter per hektar i mark. Så den är 175 000 skogskubikmeter tillväxten på den här förvaltningen.
Hur ser organisationen uppåt ut ifrån din synpunkt?
Över mig så har jag skogschefen och ingenting annat alltså. Vid sidan av honom så har jag ju skogsavdelningen som han är chef för. Där finns det en kameral sida som ju har direkt kontakt med kassören. Sen är det en maskinteknisk linje med en specialutbildad man på mekaniseringen. För han har till sin hjälp en ingenjör, för detta anställd på maskinstationen i Norrland. En kille som kan mest tekniskt i landet om sådana saker. Och så har han en verkmästare och en verkstad centralt placerad i Falun. Sen finns det en kille som har hand om skogsvården. Jägmästare, han efterträder mig alltså i mitt jobb. Sen finns det en som har diverse rationaliseringsfrågor om handen. Han håller på med de här markbytena. Det är en stor rationaliseringsfråga. Dels har han avtalstekniska frågor inklusive rationalisering av hästkörning och sånt där. Han ska introducera nya redskap och allt sånt där. Och de här killarna som har skogsvård och den här som har den där allmänna rationaliseringen om hand, de två har till sin hjälp att få ut sina idéer ända ner till mannen som arbetar, de här två specialutbildade instruktörerna som har matchats av psykologer och lärt sig ge en instruktion så att de kan sälja den ordentligt.
Har du någon sån här kontinuerlig kontakt med skogsavdelningen, skogschefen?
Icke med skogschefen, den är diskontinuerlig. Men varje gång vi får kontakt på telefon så snackar vi i 6-8 perioder. Men vi är väldigt självständiga. Det är genomgående i hela Bergslaget. Jag gentemot skogschefen och skogvaktarna gentemot mig. Vi har så stora arbetsenheter här så att vi måste kunna lösa våra problem utan att man behöver ringa skogschefen med samma. Han är nämligen så hårt engagerad centralt. Han sitter till exempel som ordförande i avtalsdelegationen. Han sitter som ordförande i Förening Skogsarbetning som utarbetar som grundval för dessa avtal. Va? Och för all rationalisering inom Sveriges skogsbruk. Ordförande i Flottningsföreningen.
Vad heter skogschefen?
Carl Gustav Sundberg.
Sundberg.
Han sitter till exempel med som skogsbrukets representant i den här översiktliga vägplaneringen och vägnätet. Han är inte fin. Han är...
Du har,
ligger på ett annat plan.
Han har helt enkelt ditt program klart. Du ska ha fram, du ska ha ut 200 000 skogskubikmeter per år. Ja. Du ska göra det på rationella möjliga sätt. Ja. Och i den avseendet har du hjälp av rationaliseringsavdelning. Och deras idéer flyter ner här liksom kontinuerligt och tas om hand av Ragnar Gustafsson och sprids ut till konferens med dig.
Och så får jag pengar för de jobb jag behöver göra. Det är mitt min sak att se till att jag får tillräckligt pengar. Och när jag har fått det, då har jag året framför mig och använder dem på bästa sätt.
Gör du upp en stat varje år?
Ja, vi begär anslag alltså. Det har jag gjort alldeles nyligen nu. Jag har
samma som kommunen alltså, du skickar in statförslaget i oktober.
Vi begär på byggnationer kommande året. Det går på kalenderåret nu.
Ja.
Här är min begäran när det gäller skogsvård. Det är 325 000 kronor i skogsvård.
Dessa historier, det tar du på uppgifter ifrån de olika bevakningarna?
Ja, här begär varje skogvaktare, och allt vad han vill ha i skogsvård, det får han. Det har aldrig flyttats på skogsvårdsbehovet någon gång i Bergslagen.
Ja.
Här är på vägarna, så mycket ska jag ha då.
När det nu gäller en sådan sak som, du vet att principen har ju varit här mycket länge i denna socken, har varit att man sköter sitt jordbruk på sommaren, så jobbar man i skogen på vintern. Främst med körning kanske har gjort. Nu har den situationen uppkommit ifrån skogsbolagens sida att de vill ju ha kontinuerlig drift och vill ha mer eller mindre fast anställd på fasta grepp. Det kommer ju in en väldigt väsentlig historia hos hemmansägaren i vardagsrummet hos honom. Hur ser du på det?
Om vi börjar med huggarna så är det ju oerhörtidigt krav från arbetstagaren också, ett mycket starkt trygghetskrav att han ska ha fast sysselsättning. Där är ju saken klar, och där går det alltså precis i linje med våra önskemål också. Vi ser ju också att den som har en fast sysselsättning året runt, han tjänar väsentligt mycket mer än genomsnittshuggaren i Sverige. Våra killar ligger betydligt högre förtjänst, ligger i paritet med, en liten undersökning som har gjort visar att de ligger i paritet med Norrbotten dagsförtjänst per dag. Då ska du tänka på att det finns högre priser där uppe, det är ju kallort och allting, va? Speciellt på den här förvaltningen ligger det högt. Det tycker jag är roligt. Jag ryggar inte för att det kostar pengar. Det kostar inte mer per kubikfot eller kubikmeter ändå, men det att de är ute så många dagar på året, där jag har legat på 246 respektive 244 två år i följd, alltså det verkliga antalet arbetsdagar per man i genomsnitt är strångt. Mycket strångt. På körarsidan, där kommer ju hemmansägaren in. Han utför ju med körningsarbetena.
Ja, hos hemmansägaren.
Jo, han levererar ju med körningsarbetskraft då.
Ja.
Antingen får man ta häst eller någon gul traktor och sånt där. Han är också välkommen, för att vi har ju sedan gammalt systemet att vi måste utnyttja vår fina vinter här i Skandinavien. Och då körs ju i alla fall huvudparten av virket ut på vinterföre. Och där kommer han väl in i bilden, tills vidare alltså. Men hans insats har ju inom avhästningen minskat här året, och det har det gjort. Men han har fortfarande, finns fortfarande plats för honom, ska göra. Men jag skulle tro att hans andel kommer att minska allt fort i framtiden.
När det så gäller virkessortiment som ni tar ut här, eller ni tar rubb och stubb numera, men det är frågan om, vad blir det utav virket?
Vi tar ut 150 000, mellan 1975 och 150 000 sågtimmar, omkring 175 000 kubikmeter massa ved.
Vart går sågtimmer? Går det till Skutskär?
Går till Skutskär alltihop, och där är bolaget självförsörjande. Det är det enda sortiment de strängt taget är självförsörjande på. Och vi tar inte ut några specialsortiment. Vi skulle nämligen kunna ta ut mycket fin plywood och stamblock. Ja. Utan det går till sågen alltihop. Och i en sån här hård tid som det är nu så lever vi på vår fina kvalitet. Kan sälja även om det är till otillfredsställande priser. Men vi kan till skillnad mot många andra dock sälja vår sågade varor. För att vi har alltså möjlighet att ta ut det här i full utsträckning. Ja. Massaveden går till egna verk. Vi har ju huvudparten här, ungefär 100 000 kubikmeter, är ju sulfitved och den ligger ju fint till. Vi har ju bara 6-7 mil till Farnsveden, till Flottleden här. Den ligger alldeles upp utmärkt. Och sulfatveden går till Skutskär. Björkmassaveden och en del av klenmassaveden går ju också till Farnsveden.
Hur ser du på det här med skogsägarföreningen?
Jag tycker det är en riktig utveckling. Liksom alla andra föreningsrörelser inom jordbruket så är det väl så att det måste vara sammanslutningar för att de ska kunna utnyttja sina tillgångar på bästa sätt. Och i synnerhet kanske i sådana här socknar som Nås, Flod och Järna, där det finns så många ensamstående äldre människor som äger skog, stäbhus och utsocknes boende som äger skog. Jag kan inte förstå att de på annat sätt än att genom en sån hjälp som service som skogsägarföreningen ger kan ta ut sitt virke på sikt.
Hur tror du om bondeskogsbrukets möjligheter att hävda sig i en rationaliseringstid som den här, när det faktiskt måste vara större enheter för att man ska kunna hänga med i svängen?
Ja, jag tror på det. Jag är optimistisk överlag. Varför skulle inte de ha lika stora möjligheter som vi? För det första har de inte vår tunga administration. Det är inte vår administration tung, men den är dock en stor fast kostnad som måste förräntas varje år. Men det primära idag, det tror jag är arronderingsbyten av mark. De måste alltså få de där större enheterna. Det är absolut primärt. Vi känner ju det själva när vi ger oss på smala skiften här och stångas fram med traktorer. Vi får lägga ner mer kostnad bara för att vi är stängda mellan snäva rågångar. Det kan ju inte vara rationellt. Samma problem har ju en vilken annan enskild ägare som helst. Markbyten är primärt. Då får man ju, kan man ju i lyckligaste fall få allt sitt innehav samlas på ett ställe. Det kanske är för liten enhet i alla fall i framtiden. Det får vi väl förutsätta, va? På många håll här. Då menar det att då kanske det är som skogsägarföreningen säger också primärt att man lägger bondeskogen för sig och bolagsskogen eller annan skogsägare för sig. Va? Så att när man har gjort markbytet så lägger man gårdarnas enheter in till varandra. Va? Då kan skogsägarföreningen genom samarbete över gränserna arbeta på vilka fina enheter som vi kan komma på inom storskogsbruket. Men det är ett oeftergivligt krav.
När det nu gäller framtiden vi talar om, en sådan socken som Nås nu, som ju håller på att i rask takt bli någonting helt annat än den har varit. Vi har här ett behov utav arbetskraft för att få ut den här volymen som du talar om årligen under en längre tid, och vi måste alltså ha folk som ombesörjer det här allihopa. Är det så att ni har liksom satsat på Lindesnäs till exempel?
Gör det?
Ja.
Medvetet.
Ja. När började ni få med att tänka på
det? Det var nu var dåvarande skogschefen, han tillträdde ju 43, och efter kriget, när det började bli normala tider igen, så satsade han ju oerhört hårt på första hand byggnadsbeståndet, som var nedgånget, det ska jag inte neka. Och han la ner oerhört med pengar, därför att det var ont om arbetskraft också, och en god bostad var ett väldigt plus i konkurrensen, va? Vi har alltså ett byggnadsbestånd idag som är högre än genomsnittet på landsbygden här omkring.
Mm.
Det är ingen tvekan om det, kvalitetsmässigt alltså. Och då har man satsat på vissa byar. Och man satsade här på byar där det fanns en historisk grundval att bygga på. Och det var Lövsjön och Lindesnäs i första hand här. Man tyckte det var sådana. Och där då gällde det att förstärka dessa byar. Visa alltså att här tänker bolaget vara kvar, va? Det kunde man göra genom att bygga nya bostäder. Och för att förmera antalet bostäder för aktiv personal, så byggde man även pensionärshem. Vi har ju 4 radhus i Lövsjön, som är byggda, nybyggda enbart för pensionärsbostäder. Och vi har Skarpa i Lindesnäs, som är rum och kök, där det bor pensionärer eller ungkar i några fall, va? Det gällde alltså att skaffa sig ett bostadsbestånd som var funktionsdugligt. Dels skulle det vara bra och större familjebostäder, dels skulle det vara bostäder för nygifta, va? Inte var så dyra, och dels skulle det vara ungkara och dels pensionärsbostäder. Och de har försökt att skapa till på de här byarna. Och sen har man ju glädjande nog funnit det, att när man har satsat på en by så att folk förstår och får ett förtroende för att här tänker bolaget leva liv, den här byn satsar de på, den tycker leva vidare, så har vi börjat få in egna hemsbebyggelse. Och det, jag har fattat det så att jag tror att det trevligaste människans trivsel, om hon har ett eget hem, inte minst med tanke på ålderdomen. Och ska man skaffa ett hem för ålderdomen, så är det billigast så tidigare man börjar. Och det har ju hittills varit en god affär att bygga eget hem. Vi har fått eget hem i Lindesnäs till exempel, och vi har i Nås, vi har i Björbo, vi har i Floda. På de, det är de större orter som idag lever i.
Kommer utbyggnaden av Lindesnäs att fortsätta?
Ja, vi har ju Nås Västra Finnmark, där vi definitivt inte satsar en någonting längre i bostäder. Kanske inte någon enskild heller mer. De måste alltså fångas upp, de människorna som ska jobba där, va? Vi har tänkt oss Lindesnäs som första anhalt. Och därför så har vi, ja, sen är det likadant med Finnmark, Floda Finnmark, samma historia. Om det sen blir Lövsjön eller att de flyttar till Björbo direkt, det vet inte jag, det kan man diskutera. Men för att skapa dessa möjligheter för egna hemsbebyggelse, så det mesta jobb jag la ner de första 2 åren här, det var att skapa till tomtområden. Dels på egen mark, eller dels genom att byta till sig mark av kommunen enskilda för att få tomtområden. Och nu har vi sådana i Lindesnäs, vi har i Nås, vi har i Björbo, vi har i Floda. Så vi är tryggade på det närmaste.
Subventionerar ni hyren?
Vi har billiga hyror.
Ja, det vet jag, och därför undrar jag om de är, så att säga,
de är subventionerade. Och vi har mera subventionerade på smärre byar. Vi har en skala från 1,0 ner till 0,5 uppe på Finnmarken. På 50% sänkning av hyran om du bor i likartat hus på Finnmarken mot om du bor i Floda, ja. Här är det 0,8
0,9 är en ås. 0,7 i Lindesnäs tror jag det. Man tar hänsyn till bostadsort, den fördyring som du kan innebära på Lindesnäs när man bara har en affär och icke någon post, lokal och så vidare.
Nu ska jag fråga dig ifrån lantbrukets sida. Det är ju en övergång ifrån arrendegårdar, de blir ju i stigande grad bostadshus helt enkelt. Hur sker det samarbetet mellan lantbruket och skogsförvaltningen här?
Lantbruket har ibland på betänksamhet som Bergstamandatet Bergstam i Strömsheden, han på hans förslag har den gården omfört till så kallat köraställe eller arbetarboställe som vi säger också. Där han själv för sig är det att ja, det lönar sig inte för mig att bruka den här jorden jag har. Jag föreslår att den övertas av lantbruket. Och det var korrekt, vi styckade av han så han fick en hästhagare, fick en potatisåker och sen gjordes hans arrendegård om till köraställe och lantbruket övertog jorden runt omkring det. Som låg i rålag med deras tidigare skiften. Det är en synnerligen förnämlig lösning och så har det gått till i några fall. Ja.
Det händer ju runt omkring här att arrendegårdarna förändras. De är inte nu arrendegårdar längre. De är
vi har 10 arrendegårdar kvar bara på förvaltning. Vi hade väl en 25 när jag kom.
Det sker inte en medveten strukturrationalisering?
Det gör det.
Gör det det?
Arrenden löper på 5 år i taget. Mm. Och när en sån där femårsperiod börjar gå ut så tar man upp diskussion med arrendatorn. Och i flera fall så är ju de så väl medvetna om att den tid de lägger ner i sin jord lönar sig sämre än om de kör i skogen. Mm. Vilket har gjort att det har skett i full samförstånd med den här omläggningen. De vill ha det så att de blir årsanställda körare och får lite bete för hästen. Till och med många vill inte ha någon vall heller, för de säger att det är billigare att köpa hö. Det är så billigt här. Man kan få skörda på gratis på privatmark.
Det är inte ett problem det att många arrendatorer är gamla.
Jo, men de sitter där till dem så länge de lever. Då gör vi om det.
Gott och väl.